Hej och välkomna till avsnitt 834 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Storbritanniens premiärminister Theresa May har avgått. Vad innebär det för Tories, för EU-valet och för Brexit? Min kollega John Gustafsson förklarar. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska podda om det senaste som hänt i Storbritannien, och det är inte lite. De gick till val i torsdags, den 23 maj då, så röstade Storbritannien i EU-valet. Och därefter så hände en annan sak, Theresa May avgick. Kan du berätta om det senaste av konsekvenserna av det här?
Ja, egentligen kan man säga att den sista fasen i Theresa Mays downfall, det började på tisdag. Och då höll Theresa May ett tal där hon tillkännagav att hon tänkte föreslå sitt utträdesavtal en gång till parlamentet. Men den här gången så tänkte hon tolerera alla tillägg till den. Så att hon sa att om det krävs en andra folkomröstning till exempel för att ni ska rösta för den, så det är lugnt. Och ni får lägga till vad ni vill till liksom motionen. För att alla motioner motioner generellt sett har tillägg, så att den skrivs på ett sätt, men sen kan man rösta till en omformulering eller en extra att-sats till exempel. Nu var ju grejen att hon tänkte föreslå det här, för att en grej som kanske är lite svårt att hänga med för svenska lyssnare, det är att de tidigare omröstningarna om det här avtalet har varit indikativa. De har alltså inte... strikt talas om man röstar om huruvida man vill ha avtalet, men man har inte röstat om motioner att faktiskt genomföra avtalet. Så, och det här finns en anledning till, och det är för att när man väl har röstat om själva motionen om utträdesavtalet, så kan man inte rösta om den igen under samma mandatperiod. Så det finns kryphål i reglerna kort sagt, men nu ska man lägga fram de faktiska motionerna, att säga now or never. Det var Theresa Mays strategi för att få igenom det här. Och det här ledde till att Andrea Leadsom, som har varit ledare för House of Commons, alltså motsvarande gruppledare för parlamentsgruppen, och som stödde Brexit och som ställde upp mot Theresa May i 2016 i partiledarvalet, hon tillkännagav sin avgång. Och det här var med motiveringen att hon kan inte liksom med gott samvete lägga fram den här motionen, för att den skulle binda en framtida partiledare. För alla visste att Theresa May var på väg ut, det har hon sagt själv. Hade man då lagt fram den här motionen och sett till så att man inte kan rösta om några utträdesavtal fram till 2022, Det vore orättvist mot hennes efterträdare. Och det är ganska märkligt att visa lite grann på hur mycket Theresa May helt enkelt vilken meltdown hon har haft, att hon inte förstod det själv. Det är det som jag tycker det är vansinnigt. Men hur som helst, Andrea Leadsom avgick, och sen så höll man EU-val på torsdag. Redan då var det väldigt många rykten om att hon skulle avgå dagen efter. Nu ska vi säga att vi vet inte resultatet från EU-valen i Storbritannien, för att man får inte tillkännage valresultaten innan alla vallokaler har stängt i hela EU. Och det här är för att om valresultat skulle vara på ett vis i ett land, så kanske det kan påverka hur väljarna röstar i ett annat land i värsta fall.
Finns det inga exit polls heller?
Nej, inga exit polls. Så man helt enkelt, det ska inte finnas någon valpåverkan här. Och jag kan tycka att det är en bra regel, även om jag är nyfiken på valresultatet såklart, vi får dem ikväll. Men jag kan tycka att det är en bra regel egentligen. Men hur som helst, konservativa har varit i fritt fall i opinionsmätningarna inför Europaparlamentsvalet. Och nu så står ju kampen egentligen mellan huruvida det... Nu ska ni förstå att Tories som rörelse, alltså Tories, det man brukar kalla det konservativa partiet, Tories som rörelse går tillbaka till 1600-talet. Som ett formellt politiskt parti har det funnits i 200 år. Det har aldrig varit sämre än tvåa i något val. Alltså man har varit etta eller tvåa i 200 års tid. Ibland så har det varit mot Whig-partiet eller mot Liberalerna eller de senaste 100 åren mot Labour. Men jag menar, det har liksom Tories har alltid det har varit det liksom, ja men det är nästan inte ett statsbärande parti, men det är en institution i brittisk politik som går hundratals år tillbaka.
Mm.
Så och nu är det så att Tories riskerar att sluta femma i det här valet. Alltså i Europaparlamentsvalet så riskerar Tories att sluta femma med så lite som 7% enligt en mätning. Och andra mätningar har haft, ja så man har haft mellan 7% och 11% ungefär, vilket är katastrof för ett parti som normalt sett, jag menar i det förra allmänna valet så hade man ju runt 40%. Så det här är, nej men det kan inte beskrivas som något annat än en katastrof. Och vid det laget så riskerar man faktiskt att bli helt utan parlamentsledamöter. Storbritannien har ingen alltså procentspärr på TV som vi har, de har ingen 4%-spärr. Men man måste vara, varje region så att säga har ett visst antal mandat. Man måste vara tillräckligt stora i minst en region för att kunna få ett av den regionens mandat. Så det sker på regionbasis, den här fördelningen. Lite förenklat.
Mm.
Så man riskerar alltså att sluta med noll. Med noll mandat. Efter det här.
Ja, och då förestår frågan, vilka leder?
Det är Brexit Party leder. Och de har, beroende på vilken mätning du litar på, 35% eller 38% ungefär. Ner mot 30 är väl det lägsta jag har sett. Och det är, de här följs av antingen Liberal Democrat eller Labour. Det är de som gör upp om andra platsen nu. Men Liberal Democrats har ett ganska hårt grepp om den i de flesta mätningar utanför felmarginalen. Så Liberal Democrats, Liberal Democrats är ungefär som Liberalerna i svensk politik. Det är Storbritanniens mest EU-vänliga parti. Det är ett mittenparti. De samarbetade med Tories i en koalitionsregering från 2010 till 2015. Och just de hade 2010 så hade de runt, jag tror det var 55 mandat som de fick i EU-valet, och sen så tappade de alla utom 8-10 stycken till valet 2015. Så jag menar, Liberal Democrats är ett parti som har, ja men som har varit ganska irrelevanta under lång tid i den parlamentariska matematiken, och det här kan man se som början på en comeback. De har kampanjat väldigt hårt på att man ska stoppa Brexit. Så man kan säga att det första partiet är ett parti som vill genomföra ett no deal Brexit, och det parti som är näst störst är de som inte vill ha Brexit överhuvudtaget.
Mm.
Det visar en del på polariseringen i brittisk politik, skulle man ju kanske kunna uttrycka det milt.
Och det visar att Theresa Mays mittenlinje inte alls har fungerat.
Nej, det finns ingen stor mitten i den här frågan helt enkelt. Och Theresa May, vi kommer kunna göra många poddar om hennes misslyckande och varför det blev som det blev. Men hon har verkligen inte fungerat. Och det såg vi även i lokalvalen i Storbritannien tidigare i månaden, alltså Storbritanniens motsvarighet i kommunfullmäktigevalen, där man Tories tappade tusentals mandat över hela landet, tappade ungefär vart 50 mandat man hade. Så är man det har vi sett i varje. Theresa May är toxic, och hade hon avgått före valet så tror jag att Tories hade fixat i alla fall 15-20%. Det har jag inga problem med. Men istället nu så riskerar man att man hamnar på inga eller kanske, alltså om jag skulle tippa så skulle jag säga att man hamnar på 3 mandat, tror jag. Mm. Och jag skulle säga att jag är mer optimistisk än Daniel Hannan, som är en vän av podden som sitter i Europaparlamentet för Tories. Han säger att hans känsla är att de kommer att bli helt utraderade.
Det innebär ju att han också åker ut i så fall.
Ja. Ja, det innebär det.
Mm.
Och då ska vi tänka på att Hannan sitter alltså i South East England-regionen. Och det är Tories starkaste fäste, så om han har de vibbarna. Nu kan det ju vara expectation management, man vet inte. Men ja, det känns ju inte bra. Det får man ju säga, det känns ju inte bra. Och vad värre är att Brexitpartiet har ju lyckats i stor del översätta de här framgångarna till framgång i opinionsmätningarna för det allmänna valet. Och där så är det nu flera mätningar som visar att man leder över Tories, alltså man har knuffat ner Tories på en tredje plats. Vilket är helt makalöst. Så ska vi tänka på att Brexitpartiet är bara några månader gammalt.
Mm.
Så men det här, och det här har ju också fått en effekt då, för att när Theresa May avgick, jag menar, det är vissa ledarskapskandidater som har som redan har tillkännagett sin kandidatur. Det verkar vara andra som är på ingång. Boris Johnson har tillkännagett sin kandidatur. Han det finns en lång historia, men han skulle väl egentligen ha blivit partiledare efter 2016, men så han blev siken av Michael Gove, som han hade haft som kampanjmanager, som bestämt sig för att försöka ta posten själv. Och
vi har på dem det förut, så att du kan
precis. Men Boris Johnson är den som man får väl kalla honom favorit definitivt för det här. Han var med i Brexit-kampanjen, men han var men vi ska säga att han gick med ganska sent på livsidan. Så att han var, större delen av hans politiska karriär, så var han för EU till, jag tror det var slutet av 2015 då han kände av att han skulle rösta liv. Men så han tillhör inte den, hur ska man säga, han är tidigare borgmästare av London, är väl, lite av en brittisk, vissa jämför honom med Trump, det tycker jag är fel. Jag tycker den korrekta jämförelsen är Mitt Romney. I det att han har styrt ett vänsterorienterat område, och då var han vänster, eller inte vänster, men då var han närmare mitten. Och sen efteråt så har han blivit mer konservativ. Och det gör ju att man vet inte exakt vart man har honom alltid. Men han är ett acceptabelt alternativ. Och Boris Johnson har gått ut med att Storbritannien kommer att lämna EU den 31 oktober då förlängningen går ur, och det kommer man göra deal or no deal. Så Boris Johnson stöder ett no deal Brexit. Och det är väl det viktigaste i det här laget.
Mm.
Sen så har vi den näst mesta favoriten, om man säger så, det är Dominic Raab. Han är tidigare Brexit-minister. Jag vill påminna om att när Theresa May blev premiärminister så inrättade man ett nytt departement med en ny ministerpost specifikt för att hantera frågor gällande utträdet. Så han är tidigare Brexit-minister, avgick i protest mot Theresa Mays utträdesavtal. Är en politisk veteran, får man ändå säga. Suttit bland varit en av de inflytelserika ledamöterna i väldigt många år nu, och han var också en framträdande profil i Leave-kampanjen, så han har han har starkare credentials, om man säger så, på det området än Boris Johnson. Sen från den andra sidan så har vi Jeremy Hunt, som är Storbritanniens utrikesminister. Han har hållit flera ministerposter och andra framträdande positioner före det. Tillhör väl Tory-etablissemanget, är en Remain-anhängare som är väldigt skeptisk till Brexit och vill absolut inte säga ett no-deal Brexit. Så han såg som en av de som var närmast Theresa May och var väl, man kan säga han var en May-loyalist.
Mm.
Så, och mer så behöver egentligen inte sägas här, utan han efterträdde Boris Johnson, som ju var utrikesminister för början i Theresa Mays regering, när Johnson avgick i protest mot de eftergifter som Theresa May gett mot EU. Så, men de eftergifterna hade inte Jeremy Hunt något problem med. Så Jeremy Hunt är väl kanske den sämsta av dem som har tillkännagett sin kandidatur så här långt, och det skulle bli more of the same, helt enkelt. Så en annan kandidat som jag tycker att vi måste hålla ögonen på här, som är lite av en personlig favorit. Jag tycker om Dominic Raab också, jag kan tolerera Johnson. Men jag tycker att Priti Patel, som är en person som jag tror att högst 1% av svenskarna har hört om. Jag tror att hon skulle kunna bli en väldigt bra premiärminister. Jag tror att hon är väldigt rätt i tiden. Hon är tidigare biståndsminister, ska vi säga. Hon har även varit arbetsmarknadsminister. Hon har haft positioner inom finansdepartementet, suttit i parlamentet sedan 2010. Och som ni kanske har förstått på namnet så har hon en utländsk bakgrund. Hon är född i Storbritannien, men hennes föräldrar är från Indien. Hon är också släppt till Uganda. Så det här är en internationell kandidat, skulle man kunna kalla det. Mångkulturell sådan. Fast det skulle man inte kunna tro på hennes politik. Men hon beskrivs mycket som en Thatcherite. En person som tillhör den högre falangen inom det konservativa partiet. Och hennes EU-motstånd går tillbaka väldigt, väldigt länge. För att hon var ursprungligen med i Tories i början av 90-talet. Men sen 1995 så lämnade hon Tories för att gå med i The Referendum Party. Som var lite av en tidigare version av UKIP, skulle man kunna kalla det. Ett parti som vars enda fråga var att man krävde en folkomröstning om EU-medlemskapet. Mm. Sedan när det partiet lades ner 1997 så gick hon tillbaka till Tories. Och började driva Brexit-frågan inifrån med de andra som var liksom med den kretsen som det fanns ju liksom från 90-talet och framåt, kan man säga. Det fanns en krets i Tory som ville ha ett utträde ur EU och som gradvis växte i stöd år för år, men hon var en av de tidigaste medlemmarna. Så att Priti Patel är för Brexit och att hon skulle genomföra ett no deal Brexit om man inte får en väldigt bra deal av EU, det råder absolut ingen tvekan om. Hon är väldigt, väldigt stabil på det området. Hon är också otroligt Israelvänlig, och det var faktiskt det som orsakade hennes avgång, intressant nog. För att det visade sig att hon hade haft möten med israeliska representanter för Israels regering, som hon inte hade berättat om för någon. Alltså ingen på utrikesdepartementet, ingen på, inte Theresa May, ingen alls. Och det var ju, jag menar, vi vet inte exakt vad som hände på de mötena, men det är ganska tydligt att hon ville ge dem tips på hur de kunde få brittiskt stöd i olika frågor eller vidare. Jag menar, hon hjälpte Israel, kort sagt. Så, och det ser jag som väldigt, väldigt positivt, men det tyckte inte Theresa May. Och så det var avgå eller bli sparkad, och hon valde att avgå.
Just det. Men jätteintressant. Vi får göra en specifik podd om henne. Jag vill påminna om namnet bara, för det var så intressant. Priti Patel, helt enkelt.
Precis. Och hon har tagit steg nu mot att kandidera. Vi får säga att hon är väl lite av en longshot-kandidat här långt, men det kan förändras för att det kan vara så. Jag menar hur mycket vi än kan vilja att identitetspolitik inte ska spela någon roll i politiken, så kan det ändå vara bra att ha ett hard Brexit och liksom högerpolitik, men med liksom en with a smile on it, om man säger så. För att just här, hon är utländsk, eller utländsk det är hon inte, hon är född i Storbritannien, men hon har utländska rötter. Hon är kvinna, hon är förhållandevis ung. Så hon är 47 år gammal förresten. Jag menar, hon har många sådana fördelar jämfört med liksom, gamla vita män som Boris Johnson. Och jag skulle också argumentera just för att det fäller inget avgörande för min del. Men jag skulle säga att det kan hjälpa henne, särskilt som hon faktiskt har, jag menar, hon har ändå kvalifikationer. Hon har ändå suttit i parlamentet väldigt länge. Hon vet hur saker och ting fungerar. Hon har haft flera framträdande positioner, ministerposter och så vidare. Så att om hon kan övertyga folk om att hon är tillräckligt bra för att vara premiärminister, och hon skulle kunna nå väljare som Boris Johnson med hans stil inte kan nå, då tror jag att hon har goda chanser. Det som alla verkar vara överens om, eller alla utom Jeremy Hunt, verkar vara överens om, det är ju att, jag menar, läxan Tories måste lära sig nu, det är att man ska gå för ett no-deal Brexit. Mm. Och det här har gjort att, jag menar, ett no-deal Brexit är nu mer sannolikt än det varit på ett års tid, säkerligen. Theresa May har misslyckats med att få igenom avtalet. Ingen kommer göra något nytt försök med det kan jag inte tänka mig. Det har visat sig att det är politiskt självmord i princip. Mm. Och dessutom så är alla, jag menar, även som Amber Rudd, som är en annan av de liksom ärke remain förespråkarna i Torypartiet, har sagt att vi får böja oss för det faktum att Tories, det är uppenbart att Tory-medlemmarna och sympatisörerna vill ha ett hard Brexit. Så att, ja, hon beklagar det, men så är det i alla fall. Så att nästa partiledare måste vara en person som faktiskt tror på Brexit. För det var det som jag återkommer till som var en stor del av Theresa Mays problem. Att hon är i grund och botten en Remain-sympatisör. Och det gick hon just med under folkomröstningskampanjen, även om hon höll en låg profil. Så hon är i grund och botten en Remain-sympatisör. Och nästa person som leder Storbritannien måste vara en person som faktiskt tror på Brexit och tror på Storbritanniens förmåga att klara sig utanför EU.
Mm.
Och där finns det ett par bra kandidater. Mina favoriter så här långt i racet är Dominic Raab och Priti Patel. Men om det är Johnson så är det Johnson, och det kommer oavsett bli en stor gradering jämfört med mig.
Ja, det är huvudsaken att Brexit blir förverkligat, och ett hard Brexit gärna det. Och det ska bli spännande ikväll eller kanske imorgon, jag vet inte när resultaten kommer också, se hur det gick i Storbritannien.
Ja, det kan ju bli efter midnatt, jag vet inte exakt. Men vill jag ju ha en bra integration ikväll i alla fall. Så ni får planera in en uppesitta kväll och se till att ni har tillräckligt med kaffe.
Ja, exakt. Ja, men lycka till John, vi hörs.
Jag ska förresten vara på valvakan här i Stockholm, Sverigedemokraternas nationella valvaka. Det är rätt coolt.
Mycket bra, mycket bra. Ja, men lycka till där och ha så trevligt, så får vi återkomma om mer om Brexit och hur det gick i Storbritannien sen. Tack John.
Tack själv.
Det var avsnitt 834 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast där vi följt Brexit-processen från första början. Stöd till podden mottages tacksamt. Swisha gärna till 070 30 28 95 0 eller gå in på hemsidan usapool.blogspot.com och stöd via PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Allt gott tills nästa gång. Thank you.